Nu ska vi se om vi får lite ljud här. Jag vet inte, det funkar bra. Jag var lite osäker på hur jag skulle sätta den här på skallen. Men ni får vifta eller någonting om det blir alldeles tyst för er. Vad roligt att se er. Och tack för förtroendet och möjligheten att få finnas med i gudstjänsten på det här sättet. Jag tänkte jag skulle nämna en grej ifrån igår kväll först. Jag satt och samtalade lite med Therese här precis innan gudstjänsten och hon uppmanade mig, men säg det. Jag har ju förmånen att få finnas med i Förebergs missionsförsamling som pastorsvikarie. Och då hade vi som församling också förmånen i sin tur att finnas med i en ekumenisk dopgudstjänst utanför Stockaryd igår. Och jag tänker på det att vår kommun är ju inte jättestor, men den är full utav kyrkor, och även om vi ibland kanske känner en del personer i de olika församlingarna så upplever jag ibland att vi inte alltid för fram vad som sker runt omkring i vår lilla kommun. Vi hade förmånen att få döpa 10 ungdomar igår utanför Stockaryd, och de flesta utav dem hörde hemma i Stockaryds frikyrka. Backar vi ett år så döptes det 12 ungdomar i Röriks frikyrka. Och det är ju inte långt bort ifrån Vrigstad. Men det är så oerhört härligt. Och jag vet att backar vi något år tillbaka och kanske ser det fortfarande ut så vet jag att i Sävsjö i Alliansförsamlingen så döptes det under ett par år många, många också där ungdomar. Ibland blir man lite insnöad och kanske bara ser hur det är allra närmast. Och även om det sker saker här i församlingen också så kan det vara så gott ibland att bara få den här perspektivet av hur det ser ut i vår lilla kommun, i Sävsjö kommun, att Guds rike är på frammarsch, även om vi kanske inte alltid känner så, även om vi kanske inte alltid tycker att det verkar vara så och så vidare, va? Kan det vara gott att bara få den här påminnelsen och kunna glädja tillsammans med våra bröder och systrar runt om i kommunen att människor kommer till tro och människor väljer att gå dopets väg, och det är någonting att glädja sig över. Och så hoppas vi att vi ska kunna få se det ännu mer överallt. I varje vrå av den här kommunen och det här landet framöver. Och jag vill tro att det någonstans ligger lite framför oss. Vi hoppas att det kommer snart. Nog om det. Nu så tänkte jag nämna någonting som jag upplevde förra hösten. Jag får kanske hjälpa till och blippa där. Ska vi se. Nu, där är jag. Någonting som uppdagades mycket i media under hösten och framförallt i början på det här året, och det kanske görs det nu också, och det handlade om Migrationsverket och egentligen hur de behandlar de asylsökande som under sin tid i Sverige har blivit troende. Det är ju så att har man under sin tid här i landet funnit en tro på Jesus, och under intervjuerna och i mötena med personerna på Migrationsverket så får man genomgå någonting som jag kanske lite löst skulle vilja kalla för en form av kristendomsprov, där man ställs en massa kluriga och kniviga och faktiskt ganska avancerade och svåra frågor om kristen tro, där jag tror att någonstans är poängen att man vill liksom avgöra den här personen som sitter och säger att den har blivit kristen. Är det på riktigt? Är det verkligen sant? Och samtidigt också någonstans kunna väga in hur mycket utav det här man behöver ta med i sin bedömning om personens framtids och vara eller icke vara i landet. Och jag vet inte riktigt, ni som sitter här, många utav er som kanske är uppvuxna inom kyrkans väggar, hur det var för er när ni tänker tillbaka, när ni liksom var nya i tron så där. Om ni då, när ni var rätt så färska, kunde liksom redogöra rakt upp och ner för alla skillnader mellan liksom protestantismen och katolicismen. Om ni kunde redogöra för exakt hur islam ser på Jesus och sen se alla skillnader gentemot kristendomens presentation av Jesus. Eller om ni kunde citera Matteus evangeliet kapitel 10 och vers 34 rakt upp och ner så där, va. Jag misstänker att i alla fall inte alla kunde göra det. Och det här är bara ett axplock av de frågor som brukar dyka upp när någon påstår att man har blivit frälst under sin tid i Sverige. Personligen, om jag får säga så, och vara lite kritisk. Det är lätt att vara kritisk mot Migrationsverket. Jag tror inte de har en lätt uppgift. Det tror jag inte. Men det känns inte särskilt rimligt att göra på det här sättet, kan jag tycka. Ibland får jag nästan känslan, när jag läst många artiklar i många av de stora nyhetsaktörerna och även i de kristna medierna om just det här, att känslan någonstans med hela det här provet är någonstans att man vill få personen att liksom göra bort sig. Att man vill undergräva trovärdigheten i det som sägs. Att man vill få någon anledning att liksom, ja, det där behöver inte ta så stor hänsyn till. Det liksom, det verkar inte riktigt vara på riktigt och sådär, va. Jag kan ha fel. Men oavsett om du är född i Sverige eller inte, utomlands eller inte. Du kan vara född i Sverige och levt hela ditt liv inom kyrkans väggar. Så kan du också i olika situationer hamna under sådana omständigheter där du får stå till svars för det du tror på. Och det kan vara situationer och det kan vara omständigheter som gör att man faktiskt krymper lite grann. Man känner sig lite obekväm. Man kanske blir lite osäker sådär, va. Kanske stöter man på frågor som, ja, men vad säger egentligen Bibeln om homosexuella? Vad säger egentligen Bibeln om helvetet? Tror du på helvetet verkligen? Att det finns? Eller att det är någon form av verklighet? Vad säger Bibeln om det här och det här? Och vad får du göra det här och får du inte göra så? Hur är det egentligen för dig som kristen? Kan du ge mig ett bevis på att Jesus Kristus är på riktigt? Och så vidare, och så vidare, va? Frågor som vissa personer, de kanske har det naturligt i sig att de tänder till på alla cylindrar och bara bombar på med svar och har det där klart för sig. Men många av oss backar lite tillbaka, blir lite osäkra och funderar på vad ska man säga. Och jag vet inte riktigt vilket svar jag ska ge som är rätt. Och så kanske man ligger där sen på kvällen och tänker att så här borde jag ju ha svarat egentligen. Och i förlängningen kan det vara sånt som faktiskt får en att vackla lite i sin egen tro. Kanske dyker det där upp lite tvivel och sånt där också. Man börjar ifrågasätta saker och ting. Mot den här bakgrunden och lite med de här tankarna och funderingarna hängandes i luften, så skulle jag vilja att vi ska vända oss till Bibeln. Vi är inte ensamma om att ibland behöva stå till svars för det vi tror på. Jesus fick gång på gång nästan ställas mot väggen för att han gjorde vissa saker, för att han umgicks med vissa personer, för han undervisade på det sättet han gjorde och den han sa sig vara. Och det var många som försökte liksom sätta honom på prov. De försökte på något sätt undergräva hans trovärdighet i förhoppningen om att han skulle göra bort sig. Kanske till och med säga någonting politiskt laddat så man fick liksom någonting att anklaga honom för och sådär. Och på det viset liksom kunna röja honom ur vägen och avfärda honom bara som en stor lugnare, en stor bedragare eller någon som kanske är från vettet. Och jag tänker att vi ska kika på några tillfällen i Matteus evangeliet. Det är egentligen några bibelverser som följer på varandra där Jesus ställs till svars. Ja, framförallt utav det judiska ledarskapet. Och det kan vara värt när vi går in i texten att veta att relationen mellan Jesus och det judiska ledarskapet var ganska spänt. Jesus gick ganska hårt emot dem emellanåt och kritiserade dem och sa liksom gång på gång att ni lever ju inte som ni lär. De å sin sida var ganska snabba med att kritisera Jesus och de fäste mycket av sin vikt, sin kritik på vem Jesus var, Jesu identitet och Jesu auktoritet. Vem är han som går omkring och säger så här om sig själv? Skulle han verkligen kunna vara den väntade och efterlängtade Messias? Och i vilken auktoritet får han göra som han gör? Han slänger ut människor ifrån templet för att de inte gör rätt. Han kritiserar ledarskapet för att de inte lever som de lär. Han säger till människor att deras synder är förlåtna och han påstår sig driva ut onda andar och så vidare och så vidare och så vidare. Va? Vad har han för auktoritet att kunna göra det? Och för att på något sätt reda bot i det här så ställer de honom gång på gång mot väggen. Och de lurar lite fällor för han ställer kniviga, sluga frågor där de hoppas att han ska kunna göra bort sig. Och vi börjar med att gå till Matteus evangeliet Det är kapitel 22 och så börjar vi med verserna 15-22. Folkbibelns senaste översättning använder jag, och bibelorden är så långa så får inte plats på bara en bild där, så jag får be och kära ljudtekniker om hjälp att kanske hinna med och bläddra fram så ni hänger med när jag läser. Annars får jag tänka på att artikulera och så där, får vi se vart vi landar. Så här står det i Matteus kapitel 22 och vers 15-22. Då gick fariseerna och gjorde upp planer för att snärja honom genom något som han sa. De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: Mästare, vi vet att du lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Så säg oss nu, vad anser du? Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Jesus märkte deras ondska och sa: Varför prövar ni mig, era hycklare? Visa mig myntet som skatten betalas med. De räckte honom en denar och han frågade dem: Vems bild och inskrift är detta? De svarade: Kejsarens. Då sa han till dem: Ge då kejsaren det som tillhör honom och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de förundrade och de lämnade honom och de gick sin väg. Första frågan som vi landar vid, precis. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Vi får förklarat utav evangelieförfattaren Matteus att den här frågeställningen handlar inte så mycket om att fariseerna och herodianerna vill liksom ha någon vägledning där Jesus svar skulle få dem att liksom ändra ståndpunkt och inställning, utan nej, de var ute efter att snärja honom genom något som han säger. Frågan ställs utav anhängare till fariseer och herodianer, två olika judiska grupperingar som för det mesta var oense om både det ena och det andra och tvistade om allt. Men de verkar ändå kunna enas någonstans i kritiken gentemot Jesus. Och att de tillsammans går fram för att ställa den här frågan tror jag är noga uttänkt. Fariseerna, de var inte positiva till kejsaren och den romerska överheten och tyckte liksom att den enda auktoriteten som vi accepterar, det är ju Gud, så vi vägrar att betala skatt till kejsaren. Herodianerna var däremot väldigt positiva. De var positiva till Herodes som stod direkt under kejsaren. De tyckte det var positivt med de påbud som Rom och kejsaren kom med och tyckte liksom att det mesta var vettigt och såg inga som helst problem med att betala skatt till kejsaren. Och så ställer de Jesus mot väggen. Vad skulle Jesus kunna svara på den här frågan? Tar han fariseernas parti och säger: Nej, det är klart vi inte ska acceptera någon annan överhet än Gud själv, så skippa och betala den där skatten. Då får herodianerna plötsligt honom någonting att anklaga honom för. De kan släpa honom in för rätt och säga att han uppmuntrar folket till att sätta sig upp mot överheten. Skulle han däremot gå på herodianernas linje här och säga: Jo, men det är klart vi ska betala skatten. Då kan ju fariseerna anklaga honom för att han sätter sig upp mot Gud, den högsta auktoriteten som han själv säger sig tjäna. Knivigt läge kan tyckas för Jesus. Men Jesus hittar en väg, och i hans svar så kan man säga att han balanserar egentligen på båda stenarna och ger dem ingenting att anklaga honom för. Och han säger att ge kejsaren det som tillhör kejsaren och ge Gud det som tillhör Gud. Och jag tänker så här, och nu kanske det är mina egna tankar, vi får se lite här. Jag ska blippa lite vidare här. Att i det Jesus säger så är det som att han målar upp för oss att det behöver inte nödvändigtvis vara ett motsatsförhållande, att så att säga lyda under den jordiska överheten, att leva som en god medborgare så länge du ärar och tillber och tillhör Gud och inte tar miste på de båda. Sen kan det förstås dyka upp konflikter emellanåt, men det får vi ta i en annan predikan någon gång. Och sen tänker jag lite på det här, att han säger att vi ska ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Och vi ska ge Gud det som tillhör Gud. Då leker jag lite med orden och så funderar jag på, vad är det som tillhör Gud? Och utifrån hur Jesus resonerade kring myntet och avbilden utav kejsaren, att det tillhör kejsaren, så funderar jag på om vi inte kan tänka lite likadant när det gäller Gud. Vad är det som bär Guds avbild? Och då skulle jag lite snabbt bara vilja hoppa tillbaka till första Mosebok, kapitel 1, vers 26 och vers 27. Och nu befinner vi oss vid skapelsen, när Gud skapar människan. Där det står så här, och det bibelordet tror jag inte jag hade med mig, eller hade jag det? Jo, det hade jag visst. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapar han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Ja, vad är det som bär Guds avbild? Ja, det är ju du och jag. Det är ju vi människor. Det är våra liv. Vi kan ge kejsaren det som tillhör kejsaren. Men vi bör ge Gud det som tillhör Gud. Våra liv, vår tillbedjan, vår fruktan, vår kärlek. Svaret verkade förundra både fariséer och herodianer, för det var inte det svar de hade hoppats på. De kunde inte med liksom rent samvete släpa honom inför rätta och anklaga honom både för en och andra, för han hade ju spelat lite på bådas planhalvor. Och samtidigt var ett svar de hade svårt att sätta sig emot, och vi läser att de går förundrade därifrån. Men utfrågningen tar inte slut där, utan nu kommer vi till nästa fråga. Och då ska vi gå vidare i Matteus evangeliet, kapitel 22, vers 23-33. Där det står så här, och nu är nästa fråga, den handlar om uppståndelsen. Samma dag så kom det fram några saddukeer till Jesus, de som påstår att det inte finns någon uppståndelse. Och de frågade honom, mästare, Mose har sagt att om någon dör barnlös så ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns det hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog, och han hade inga barn, så han efterlämnade sin hustru åt sin bror. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och med alla 7. Och sist av alla dog kvinnan. Så vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla var ju gifta med henne. Jesus svarade dem, ni tar fel, för ni förstår varken skriften eller Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte och blir inte bortgift, utan man är som änglarna i himlen. Men när det gäller det dödas uppståndelse, har ni inte läst vad Gud har sagt er? Jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Han är inte det dödas Gud utan det levandes. När folket hörde detta var de överväldigade av hans undervisning. Nästa fråga Jesus får ställd emot sig handlar om uppståndelsen. Och de som ställer den frågan, det är saddukeerna, en annan judisk rörelse som tyckte att det här talet om uppståndelse från de döda var rent nonsens. De tyckte det var någon form av flummig föreställning som bland annat fariseerna förespråkade. Men de kunde inte hitta något stöd för det i Moselag, i deras egna skrifter, i Moseböckerna. Så de är egentligen ute efter att dumförklara Jesus. Och de målar upp ett ganska absurt scenario om en kvinna som liksom får gå från bror till bror till bror för att alla bröderna dör. Och så ställer de frågan att ja, när de här då uppstår till liv igen då, vems fru är hon egentligen? Hon har ju tillhört alla sju. Det är en ganska absurd fråga, men de är egentligen inte ute efter att få ett svar, utan de är någonstans ute efter att dumförklara Jesus. Att inser du inte med den här frågan hur absurd och dum hela tanken är om uppståndelsen? Vad har du för svar att ge på det? Kan du övertyga oss på något sätt? Och Jesus, han har ett svar att ge. Och hans svar blir lätt så knivskarpt. Och han säger att ni går ju helt fel. Ni förstår ju inte varken skriften som ni vänder er till, och ni förstår er inte på Guds makt. Guds makt, därför att han har förmågan att göra långt mycket mer än vad vi kan tänka oss och förstå och fantisera ihop. Uppståndelsen blir inte exakt som livet här och nu. Hur det blir, det vet inte jag. Och jag har svårt att uttyda det ur min bibelläsning. Men det vi kan landa i är att det blir fantastiskt på alla sätt. Och så säger han, men ni förstår ju inte skriften heller. Och så förstås så citerar han ifrån Mose lag. Ett ställe där det står om att Gud är fortfarande guden för Abraham, Isak och Jakob. På något sätt betraktas inte de som döda inför Gud. Gud var inte deras Gud under tiden de levde. Han är fortsatt deras Gud. Och så menar Jesus på att om de här betraktas som levande inför Gud, fast att vi kanske betraktar dem som döda, ja, men då finns det ju faktiskt stöd i er skrift, i den delen av skriften, för uppståndelsetanken. Fariseerna, tji fick dem, och de får gå därifrån med lång näsa. Inte heller de lyckades att dumförklara honom, utan istället blev ju resultatet det motsatta, att människor häpnade och blev överväldigade av den vishet och den undervisning som Jesus visade på. Då går vi fram till den tredje frågan. Det var den frågan, och det var den delen. Och där var hans svar. Och nu landar vi här. I Matteus evangeliet kapitel 22, vers 34-40. Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa, och de samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Och han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Men sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Den tredje frågan: vilket är det största budet i lagen? Den här frågan handlar inte om att i första hand dumförklara Jesus, eller att på något sätt undergräva hans trovärdighet som någon form av messiasgestalt, utan här handlar det om att sätta hans vishet på prov. De judiska rabbinerna menar på att det finns 613 olika lagar i Gamla testamentet att leva efter. Det är ju förstås på något sätt omöjligt att kunna hantera alla dem, så de tvistar och de är oense om vilka man ska lägga mest vikt vid. Vilka är de största och viktigaste buden? En del anser att ja, men det är sabbaten, att den ska hållas helig. Andra de lyfter fram olika renlighetslagar och säger att det här är det viktigaste att lägga fokus på. Och andra lyfter fram andra delar utav lagen. Så nu kommer den här laglärda fram till Jesus. Och så tänker han, ja Jesus, skulle du kunna ha något svar på den här som egentligen alla vi andra är så oense om? Vilket är det största budet i lagen? Och Jesus har ett svar att ge. Och han gör i sitt svar en sammankoppling, en ihopkoppling utav två olika budord. Och han börjar med det budordet som var välkänt, som judarna rabblar dagligen i sina böner. Om att Gud ska älskas av egentligen hela vår varelse. Och så säger han, det här är det största och första budet. Men så plockar han upp ett till och kopplar ihop ett bud som, ja, de kände nog till det, men hade inte samma ställning, samma status och egentligen kanske inte samma fokus. Det som handlar om att också älska våra medmänniskor. Och så säger Jesus att på de här två buden hänger hela lagen. Det grekiska grundordet som används här, som vi översatt till hänger, är ungefär att likna vid när man hänger en dörr på dess gångjärn. Utan de här två budorden så faller hela lagen. Har du inte kärlek till Gud, har du inte kärlek till din medmänniska, så är det inte så viktigt att du följer allt det andra heller. Du måste börja i rätt ände. Har du kärleken till Gud, har du kärleken till din medmänniska, då håller du dig på vägen. Jesus hade återigen ett svar på frågan. Och efter det här så tystnar motståndet för en stund. Ingen vågar riktigt fråga honom någonting mer. Han har visat på en oerhörd vishet och skärpa det han har sagt. Och det finns liksom inget att anklaga honom för. Då passar Jesus på att ställa en egen fråga. Och det är den frågan som egentligen är grunden till hela konflikten. En fråga som handlar om hans identitet och hans auktoritet. Det står så här. Kapitel 22, Matteus evangeliet, vers 41-46. Medan fariseerna var samlade så frågade Jesus dem: vad tänker ni om Messias? Vems son är han? De svarade honom: Davids. Då sa han till dem: hur kan då David genom anden kalla honom herre och säga? Och så citerar han från psalm 101 där David, uppfylld av anden, har profeterat om Messias. Herren sade till min herre: sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son? Ingen kunde svara honom ett ord. Och från den dagen så vågade ingen fråga honom något mer. När motståndet för en stund tystnar, det är som att då vill Jesus föra dem bort från alla de här frågorna och föra dem in på rätt spår. Det som är själva kärnan i varför han står där och får stå till svars. Och han ställer den här frågan: vems son är Messias? Det svaret han får var inte fel. Varje judiskt barn skulle ha svarat detsamma. Messias som ska komma ska ju vara Davids son. Han ska ju komma ur Davids släktled. Men så är det som att Jesus vill bredda deras perspektiv. Och så lyfter han fram hur David, uppfylld, inspirerad av anden, i en av sina psalmer talar om Herren. Som talar till sin herre. Eller min herre, säger David. Och då kan det vara viktigt, det är inte lätt att förstå, att Herren i vissa översättningar uppskriven med stora bokstäver syftar på Gud Fadern. Min herre handlar om Messias. Som ska få sitta på Guds högra sida. Och kontentan av det han säger är att Messias kommer inte bara vara Davids son. Han kommer vara Guds son. Gud och människa. Och det är som att han försöker få fariserna där och då att bredda sitt perspektiv. Se bortom deras färdiga tolkningar av hur Messias kommer vara, hur han kommer bete sig, vad han kommer med för uppgift. Han kommer vara både Davids son och Guds son. Och så är det som att han mellan raderna säger att om det är på det här viset och jag står här och påstår att jag är Messias, då förstår ni vilken auktoritet det är jag bär med mig. Då förstår ni att när jag säger att jag kan förlåta synder så förlåter jag synder. När jag driver ut orena andar så driver jag ut orena andar. När jag förkunnar om himmelriket så är det på riktigt och det är sant. För den auktoriteten jag bär med mig kommer ifrån Gud själv. Den enda auktoriteten som fariseerna godkände. Och ingen vågar säga någonting. Det blir knäppt tyst och det står att ingen vågar fråga honom något mer från den stunden. Och kanske, det står inte här, men så vill jag hoppas och tro att en del av dem som var samlade där och då faktiskt fick en liten ögonöppnare och kanske började ana. Trots allt, kanske Jesus är den han utger sig för att vara. Kan det vara så att det här är Messias, världens frälsare? När vi ska knyta ihop säcken här nu så skulle jag vilja att nu landar vi här i Vrigstad 2018 i Pingstkyrkan här. Och så funderar vi lite en stund. Låt Herren tala till oss. Vad är det som Gud vill säga till oss? Finns det någonting i det här som vi bör lyssna till? Ska vi bara sitta och fascineras av att Jesus var duktig att svara på frågor? Eller finns det någonting mer? Och jag tänker att det finns flera saker som vi har fått blivit påminna om. Och jag kommer lista dem här och sen kommer jag sluta vid det som är själva knorren, poängen för oss. Vi har fått bli påminna om det vi skulle kunna kalla och ibland kalla för ett dubbelt medborgarskap inom kyrkan. Alltså att den som är troende tillhör ett jordiskt rike men också Guds rike. Vi lever här i världen men inte utav världen brukar vi kunna säga. Och det går att efter Guds vilja och vägledning ändå leva som en god medborgare men samtidigt hålla Gud som den högsta auktoriteten i våra liv. Ibland uppstår konflikter här emellan, men det får vi ta som sagt vid ett annat tillfälle. Men håll dig till Gud så löser sig det mesta. Vi har fått blivit påminda om att vi är skapade till Guds avbild. Det är någonting som är unikt i skapelsen. Det är någonting som ger oss människor ett unikt värde. Någonting som faktiskt inget annat kan rucka på. Vi tillhör ytterst Gud. Vi bär hans signatur, hans avbild. Vi har fått lära oss och bli påminna om att tanken om uppståndelsen från de döda inte bara när det gällde Jesu uppståndelse utan uppståndelsen för hans lärjungar. Det som sker efter domens dag. Dels de som har gått före oss och som nu ligger i graven ska få uppstå till liv igen. Men också de som lever där och då när Jesus kommer tillbaka och den förvandling som då sker, det troende. Det här är på riktigt. Även om det även idag kan upplevas flummigt så som saddukeerna upplevde det. Det finns stöd i skriften för det och det ligger i Jesu egen undervisning. Vi har fått blivit påminda om att älska Gud av hela vår varelse och vår medmänniska som oss själva. Och genom att leva efter dessa budord så håller vi oss på vägen. De sammanfattar allt det viktiga. Men så framförallt detta. vill jag lyfta fram idag. Oavsett om du är nysvensk, asylsökande, eller om du är född i Sverige, uppvuxen inom kyrkan, så kan vi hamna i situationer och lägen där vi ställs till svars. Jag var inne på det lite i början. Det kan göra oss missmodiga, det kan göra oss oroliga, osäkra. Vi kan känna oss som dåliga kristna och så vidare och så vidare. Vi kan börja ifrågasätta vad det egentligen är vi tror. Om du känner igen dig, så kanske den här hälsningen är till dig. För utifrån det vi har fått läsa när Jesus ställs till svars, så är inte det viktigaste att stå där Jesus står och försöka svara på alla de här motangreppen. Jag skulle till och med vilja påstå att för att tro på Jesus, för att tillhöra honom, så behöver du inte ha alla svaren. Utan du får ställa dig kanske på den andra sidan och ta emot en fråga som Jesus ställer till dig. Det är den frågan som det är viktigt för dig att ha ett svar på. Den frågan som handlar om Jesu identitet. Här formulerade Jesus sig så att han talade om vems son Messias är. Vid ett annat tillfälle säger han till sina lärjungar och frågar dem: vem anser folket att jag är? Den frågan skulle jag vilja påstå, det är den viktigaste frågan att ta ställning till. Vem är Jesus Kristus? På Jesu tid ville de lätt avfärda honom som en villolärare, som en bedragare, som en lugnare, som någon som var från vettet. De tendenserna finns idag också. Eller så reducerar man Jesus till att bara vara en vis person. Eller kanske bara vara en historisk person. En del går så långt som att fortfarande tänka sig att han är en fiktiv person, att han är påhittad. Bibelns svar på den här frågan är att Jesus Kristus är Messias. Han är Guds son, Gud och människa. Han är världens frälsare, och det är inte genom något annat namn än Jesu namn som du kan bli frälst. Och det svaret hoppas jag och önskar att det också blir ditt svar. Det är svaret på den viktigaste frågan. Och har du det svaret, då är det lugnt. Då måste du inte ha alla de andra svaren heller. Det går bra ändå, resten är nåd. Sen är det aldrig fel att kunna mer, att lära sig mer, att fördjupa sig mer. Vi till och med uppmuntras i ordet utav att kunna ge svar på tal. Men den viktigaste frågan handlar om vem Jesus är. Och svaret är: han är Messias. Han är Guds son. Och med de orden så säger jag mitt amen. Och jag kan skicka fram det här under tiden. Så ska jag knäppa mina händer och be en bön, och sen få Peter guida oss vidare. Herre, jag tackar dig för att du hjälper oss att skärpa blicken emellanåt, Herre. Att du utmanar oss. Att du hjälper oss att se kanske bortom vad vi tänker är klart och färdigt och så vidare, Herre. Du om någon vet hur det är att stå i en sits där man får alla frågor emot sig, Herre. Och det finns en trygghet i det som jag tackar dig för, Herre. För du har också i ditt ord sagt att du genom din heliga ande kan lägga rätt ord i våra munnar när vi hamnar i liknande situationer. Men Fader, så tror jag du påminner oss också och hälsar till oss att det viktigaste är inte att kunna klara av och bocka av alla de här rätta svaren på alla frågor vi får emot oss, utan att vi håller oss vid det som är det mest centrala, det viktigaste som du lämnat över till oss. Gensvaret på frågan om vem du är. Och Fader, här är vi i en församling som bekänner dig som vår Herre och frälsare, som Messias och Guds son Fader. Och det ber om att det ska få vara ett budskap som bland annat genom den här församlingens liv får bära rakt ut i det samhälle och den samtid som vi lever i, Herre. Hjälp oss att stå trygga hos dig, fasta hos dig och hålla oss till dig, Herre. Fader, tack för att du bryr dig om oss även 2018 och att din undervisning som kommer fram, som du kanske sa för första gången för 2000 år sedan, är lika riktig, lika äkta, lika aktuell idag också, Herre. Och Fader, så be om att du ska få uppmuntra den som idag känner sig lite svag i tron, Herre. Att du ska få uppmuntra den som tycker det är jobbigt att hela tiden bli ifrågasatt för man har valt att gå med dig, Herre. Jag ber om att du ska få omfamna dem, uppmuntra dem, stödja dem och påminna dem att oavsett hur det blåser runt omkring, Herre, så finns det ingen bättre än dig att ha vid sin sida, Herre. För du kan bära oss igenom varje storm, Herre. Tack Gud för att du finns här mitt ibland oss just nu, att du talar till oss, Herre. Och jag vill be för våra vänner som kanske befinner oss i en situation där man har mycket med Migrationsverket att göra och där man har valt att tro på dig och man får stå till svars för det, Herre. Jag ber om att du ska leda deras steg, Herre. Du ska leda deras ord, Herre, och att du ska bära dem framåt framöver, Herre. Tack Herre för att du talar till var och en av oss, Herre. Och jag vill tro och hoppas, Herre, att utöver det som jag har nämnt, som har funnits här, så att du kunnat tala ytterligare saker till våra liv. Du känner behoven, du ser våra tankar och funderingar, du ser hur vi har det, hur vi mår, Herre. Tack för att du talar till oss rakt in i livet, i den livssituation som nu råder, Herre. Och genom dina bibelord, Herre, genom din heliga ande, så kan du tala till oss. Uppmuntra oss, vägleda oss, omfamna oss, Herre. Jag tackar dig för det i Jesu Kristi.